Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min goda vän Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag gästas Kreativa Norrland av en Umeåson, slöjdare och möbeldesigner. Han är en av skaparna till Telegrammet och till vardags arbetar han som hemslöjdskonsulent för Västerbottens läns hemslöjdsförening. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Felix Wink.
Tack, kul att få vara med. Jag vet att du har lyssnat på podden förut, så då är du bekant med faktarutan.
Ja, det är jag.
Så vi kör även den här episoden. Fullständigt namn.
Felix Anders Wink.
Ålder.
Jag fyller snart 34.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Jag tror kreativ och idéspruta.
Vad är då kreativitet för dig?
I min kreativitet och i mitt skapande så hamnar jag oftast där liksom att jag vill förmedla det till fler. Och liksom försöka förmedla det jag fascineras av och det som liksom, det jag känner är positivt för mig, det vill jag gärna dela med mig utav. Och jag tror att det har att göra med att jag gillar mötet med människor väldigt mycket. Men jag sitter gärna hemma och bara sjunker in i täljandet. Det behöver inte bli någonting, men ofta så landar jag i täljandet när jag ska göra någonting själv, liksom bara för att koppla av.
Var är hemma?
Ja, hemma är södra Västerbotten kan man säga. Jag bor i Nyåker, en by i Nordmaling. Och sen så jobbar jag i Umeå, liksom uppvuxen i Umeå. Så jag rör mig i södra Västerbotten kan man säga.
Har alla som bor i Nyåker liksom en automatisk prenumeration på pepparkakor under liksom vintersäsongen?
Nej, året om skulle jag säga.
Året om?
I Nyåker käkar vi pepparkakor året om.
Ditt eget intresse för slöjden, hur uppkom det?
Ja, jag tänkte faktiskt på det lite inför den här intervjun. Och det började ju redan liksom hemma på gatan som barn. Både liksom hantverket och entreprenörskapet. Jag och några kompisar från gatan, vi plockade bär och sålde. Och sen så började vi göra enkelslöjd. Vi både sydde kuddar och snickrade ihop några pallar så där, som vi försökte sälja till grannar. Så det började liksom väldigt tidigt. Och sen så landade jag väl ändå in och blev mest intresserad för trä. Så jag gick folkhögskola 2 år och utbildade mig inom möbelhantverk.
Vart då någonstans?
Ja, det gick jag på Grebbestads folkhögskola på västkusten. Och sen så gick jag vidare och läste möbeldesign då på HDK Steneby, Valand. Och tog examen där. Och då var det som var så fint med den utbildningen var att man fick fortsätta och utveckla sitt hantverk samtidigt som man också utbildade sig inom designmetodik och formulära. Det passade mig väldigt bra då.
Hör du Felix, vad är Telegram för någonting?
Ja, men det är ett företag som jag startade med 2 stycken kompisar där vi ville tillgängliggöra täljningen för fler. Så tanken var att paketera det här på ett schysst sätt. Och sen det som är lite speciellt med täljning, det är att det går lättast i färskt trä. Alltså när trädet är nyfällt. För då är det mycket vatten i det och det går lättare att tälja med kniv och yxa och skedkniv. Och då hittade vi ett sätt att bevara träet färskt. Så vi säger att vi tar ut filéerna ur björk då. Och sen så vakuumförpackar vi dem. Så får man det tillsammans med knivar och instruktioner så att man ska få en fin start på sin täljupplevelse och förhoppningsvis bli biten som vi blev.
Och ogrammet är ju då att det liksom skickas iväg i ett paket, allt i ett liksom, och gå via post eller?
Ja, men precis. När vi började då kunde man faktiskt prenumerera också så man fick en ny täljuppgift varje månad. Men det där var ju väldigt jobbigt logistiskt så det ebbade liksom ut och sen nu har vi olika varianter på kit istället som man kan köpa. Och sen så har man ibland kunnat köpa olika täljuppgifter löst och sådär också. Det har sett lite olika ut genom åren.
Vad är det för olika typer av uppgifter som era kunder har fått testa på?
Ja, men standard, det är ju smörkniven som man inte kommer ifrån. Jag vet att vissa är less på den, men alltså, den är fantastisk för att lära sig liksom de olika greppen och få en förståelse hur träet fungerar. Så det är en jättebra utgångspunkt. Och sen så är ju skeden liksom next level när man kanske får börja med skedkniven och skåla ur och så. Men vi landar väl oftast i olika typer av bruksföremål. Men annars så bara skala av en pinne är ju också väldigt rofyllt. Så. Men vi har ju barnkit och sen så har vi stora och lilla täljkittet. Och sen spoonkit som är den här, man får en sked som är påbörjad och som redan har urskålningen. Så du kan göra klart den med bara en täljkniv, vilket är praktiskt liksom. Det är mycket det liksom, sänka trösklarna för att komma igång och själv liksom få till sitt första täljda föremål som är grejen med täljogram.
Den här metoden när ni skickar, lyckas behålla träet färskt, kan du berätta, är det en hemlighet vad ni gör då? Eller?
Nej, det är ingen hemlighet. Vi experimenterade lite grann med olika typer av vakuumförpackning. Och jag tror att vi var ganska tidig med det i alla fall. Och det är inte svårare än att ha man en sån här vanlig vakuummaskin som man har i sitt kök och lyckas få tag på, man ska fälla ett träd där hemma eller ja, man ser liksom att det har blåst ner en gren. Då kan man liksom kapa upp den och vakuumpacka den och slänga den i frysen och glömma bort den. Så håller den sig där tills du blir täljsugen. Medan att skulle du bara låta den där träbiten ligga ute i rumstemperatur eller ute i friska luften, då har den liksom torkat och spruckit efter några dagar, någon vecka. Så det är liksom det som är grejen.
Din jobbtitel är ju hemslöjdskonsulent i hårdslöjd. Vad innebär det arbetet?
Som hemslöjdskonsulent så ska vi främja, och vi i Västerbotten då, vi har ett länsuppdrag. Då utgår vi från länet och slöjdtraditionen här som vi ska synliggöra, levandegöra och utveckla. Och det är ju ett ganska mastigt projekt att göra på två heltidstjänster. En för textilområdet och en för hårdslöjdsområdet då.
För vem?
Ja, exakt. Målgruppen är alla i Västerbotten. Och sen så har vi lite olika undergrupper då. Så barn och unga är ju fokusgrupp och yrkesverksamma är ju jätteviktiga. För oss är det liksom kärnan för att levandegöra slöjd och att det ska få fortsätta och utvecklas. De yrkesverksamma som har möjligheten och förmågan att faktiskt fördjupa sig i ett hantverk. Så att den djupare kunskapen inte försvinner. Så att de i sin tur kan förmedla det för de som vill prova på, är nyfikna och så. Så de yrkesverksamma är jätteviktiga. Och det är också de som behöver kunna göra det på dagtid för att kunna komma ut i skolor och i andra verksamheter och visa på kulturformen slöjd.
Och vem ger er det här uppdraget?
Det är Region Västerbotten som via kultursamverkansmodellen då. Så då är finansierat från regionen och från Kulturrådet.
Och då finns det, ni har liksom liknar i hela Sverige i de olika regionerna?
Ja, det finns ju hemslöjdskonsulenter i alla regioner. Och sen så finns det ju andra kulturkonsulenter också som finansieras via den här modellen då. Så vi har ju både hemslöjdskollegor då i hela landet, men sen så jobbar ju även med de andra kulturkonsulenterna. Det kan vara dans, konst, musik, teater, det är ju arkiv och museer också, så att det är ju ett helt gäng som finansieras via kultursamverkanmodellen.
Just det. Och när man pratar om hårdslöjd som är ditt fokusområde, vad räknar man in där?
Ja, men då är det ju täljning och trä såklart. Och det är svarvning är det ju inom trä, men det är också smide och annan trådschack, plåtslöjd. Vi jobbar med rot, rötter från tall och björk framförallt här. Det är också stort inom den samiska slöjdkulturen. Och vi har ju nävret från träden också. Jag hoppas jag inte har glömt något, men det är säkert fler former också.
Och hur gör ni det här då?
Vi driver en hel del projekt riktad mot olika målgrupper då, men ofta så är projekten riktad mot den yrkesverksamma gruppen. Försöka hjälpa dem eller så här, stärka dem i sitt företagande, och kan vara olika liksom i företag eller i själva företagandet, eller om det är mot förmedlandet, kunskaps liksom, de jobbar ju ofta som pedagoger också, så det kan vara olika insatser för det. Vi gör utställningar som då både är en insats för yrkesverksamma som får en inkomsttillfälle, men det visas ju också upp och når en nyfiken allmänhet. Så då når man ju en bredare målgrupp med sådana grejer. Så det är ju projekt, utställningar. Vi gör en del egna kurser också som vi arrangerar och runt om i länet. Vi har ju våran lokal här i Umeå, så det blir lite mer verksamhet här. Men vi försöker ta oss runt. Och då kanske det kan handla om workshops också, lite enklare prova på tillfällen.
Du berättade innan vi började spela in att du var i Åsele häromdagen och gjorde en sån workshop för barn. Kan du berätta hur det går till?
Ja, men när man kommer till en kommun så är ju biblioteken oftast som deras kulturhus. Så ofta så är vi på ett bibliotek och har olika typer av workshops. Och nu är det ju lov, så då var det här en lovaktivitet för barn då. Det kom en hel drös. Jag skulle tippa att de flesta var mellanstadieelever som fick prova på att tälja. Och även prova på lite halmslöjd.
Halmslöjd?
Ja, det kanske inte är det vi tänker på mest traditionellt västerbottniskt. Men vi gjorde sådana här halmmobiler. Oros kallas det också. Så man fick prova på lite olika grejer.
Kan man säga att Västerbotten har några starkare eller svagare hemslöjdsområden?
Bra fråga. Det springer ju ur liksom någon form av självhushållande såklart. Så det har ju varit liksom det husbehovsslöjdandet och sånt som har varit grejer. Men sen så har man ju olika tekniker i olika regioner. Så rotslöjd har ju varit stort här, liksom dels från den samiska sidan, men även på senare år från icke-samer som håller på med rot. Sen så har man ju olika textila uttryck som tar olika form beroende på vart man är. Så där finns det också olika variationer. I så här skogsrika län som vi är, då har de här där det har funnits liksom kolning och sånt, gjorde vi olika fat och tråg för att bära ut den här kolen. Vi gjorde kolmilor och sen skulle vi bära ut det här kolet. Så kolfat från stavagranar är någonting som har gjorts mycket i så här skogslän. Och sen så är det ju också, det växer inte så mycket ädellövträd och sådana där grejer, så att det är också vad man har haft för material runt omkring sig som styr lite grann vad man har gjort och hur det har sett ut.
Hur ser trenden ut för Västerbotten med liksom intresset för hemslöjd eller de som är aktiva inom hemslöjd?
Ja, om man säger på hobbynivå så är det ju väldigt bra. Det är ju väldigt många som håller på med handgjort skapande liksom, och sen vart vi väljer att dra gränsen där, det är väl upp till var och en om man kallar det man gör för slöjd eller om man kallar det någonting annat. Men nationellt så säger man ju att det nästan är varannan person som håller på liksom med handarbete minst en gång per år. Och det är många som vill gå kurser och prova på tillfällen. Men sen så är det ju fortfarande så, det är väldigt svårt för dem som vill försörja sig och leva på sin slöjd. Så de flesta är ju kombinatörer, att man kombinerar med någon anställning. Kanske då inom att man är lärare inom sitt hantverk. Eller så kan det ju vara något helt annat. Men sen så är det ju också några stycken som faktiskt livnär sig på sitt hantverkskunnande.
Finns det några framgångsfaktorer som du kan se på de som lyckas leva på sitt hantverk?
Ja, jag tycker man ändå ser att de har liksom en kanske annan typ av livsstil än gemene Svensson, eller vad man ska säga. det är nog en helhetslösning det här med att leva på sitt hantverk. Man tjänar kanske inte som en vd inom något annat företag eller så, utan det är ju mer det här, man är mer fri, man styr sin egen tid, det är själv som egenföretagande. Det är inte så stor skillnad, tänker jag, mot andra kulturella yrken. Att det liksom, det har sina fördelar och nackdelar. Man måste liksom jobba säkert en del kvällar och helger och tillfällen när andra är lediga. Därför är det då man liksom kan förmedla sitt kunnande till andra. Och det man kan säga också att det är nog, om det är få som lever på sitt hantverk, så är det ju ännu färre som lever på det utan att jobba pedagogiskt.
Just det, blir det som den vanligaste kombinatörsyrket, att man liksom lär ut det man gör?
Ja, det skulle jag säga. Och ja, man kan göra det då inom sitt företagande. Då är man ju fri på dagtid och göra det. Men nej, det är nog väldigt vanligt att man stödjer ena benet av sin verksamhet på just det, på just pedagogik. Och det, många är ju som mig där också, att man liksom tycker att det är väldigt roligt. Det är liksom inte något nödvändigt ont, tror jag, för de som håller på, utan man brinner ju ofta för att förmedla sitt hantverk också.
Om det sitter någon och lyssnar på den här podden som också är i som uppstarten i sitt hantverksentreprenörskap på det sättet, vilka är dina tre bästa tips för att liksom ta det till nästa nivå?
Jag tror att man verkligen ska fundera liksom, om man är beredd liksom, fundera över liksom hela livspusslet. Det jag kände, om jag skulle gjort det helt ut, då behöver jag lägga väldigt mycket kvällar och helger på det. Och det kändes inte lika aktuellt när man har småbarn och så som det gjorde innan. Så verkligen ta sig en funderare där liksom, vad det innebär. Vad har jag mer för bra tips? Alltså det är ju skitroligt. Så man ska verkligen testa. Vi gick ju lite olika program, så här, inkubatorer och sådana där grejer. Så det kan ju vara bra liksom, ta hjälp. Ha en mentor. Det är väl skitbra. Och sen kanske inte ta för stora steg för snabbt. Att kanske jättebra om man kan ha ett jobb vid sidan av ett tag, så att man inte blir för pressad på en gång och liksom dra in pengar. För då kan man tappa mycket av den här glädjen och glöden, tror jag. Så skynda långsamt är väl det tredje tipset.
Om vi skulle ge något exempel på något projekt som ni har drivit i Hemslöjdsföreningen, som är lite kul att berätta om. Har du något sånt?
Ja, men ett speciellt projekt som vi gjorde för några år sedan, det var att vi gjorde ett slöjdat utegym uppe på Åledem här i Umeå, som Jögge Sundqvist, som har varit med i podden, och Stefan Markström, de var konstnärliga ledare och jag var projektledare för det här. Så var det också ett samarbete med Umeå kommun, och det var ju som ett, syftet egentligen var ju att göra platsen Åledhem tryggare. Och då använde vi liksom slöjdens olika metodiker och slöjdens material för att skapa en tryggare plats. Tanken var ju att det här gymmet då, som slöjdades, inte enbart skulle vara för de som ville träna, utan dels så skulle det förhoppningsvis förfina området så att man kände liksom en stolthet över området. Men sen så skulle det finnas en estetisk kvalitet också. Så även om man inte var intresserad av att träna, så skulle man ändå få en utbyte av den här platsen. Så det var ju sån där kul, där slöjden verkligen kommer ut och manifesteras ute på gator och torg. Utan att man, kanske man behöver inte söka upp slöjden. För annars kan det ju bli liksom så här att man har en ganska tydlig bild om vad slöjd kan vara. Så det är alltid kul när man gör lite sådana här projekt som är utanför boxen.
Finns det kvar?
Ja, det står kvar. Absolut. Det är ju slöjdat, så det där kommer ju stå i 100 år.
Såklart.
Du berättade att det var Jögge och Stefan som var involverade i det där projektet. Hur fungerar det när ni tar kontakt med olika slöjdare? Är det ni som ofta aktivt går ut och söker dem? Eller om det är någon som lyssnar på det här och vill vara involverad i sådana här projekt, hur gör man då?
Man ska ju absolut kontakta oss om man är slöjdare och inte har kontakt med oss idag. Då ska man ju absolut vända sig till Västerbottens slöjd och söka upp mig och Rebecka och bara, hej, här är jag. Jag vill också vara med i det här. Så att vi får få in alla intresserade i våra nätverk. Det är, vi har ju stora nätverk och bra kunskap, men vi har ju inte, vi är inte allvetande. Men sen så ser det olika ut. Vissa projekt då har vi öppna utlysningar. Det är väl det vanligaste egentligen. Men med utegymmet här, då behövdes det en viss kompetens som vi eftersökte. Och då hade jag en ganska tydlig bild över vilka som kunde vara lämpliga. Så det kan se lite olika ut.
Och Rebecka, för tydligheten skulle din kollega inom då det textila området.
Ja, men vad bra att du tydliggör det. Rebecka Adelhult Fäcklestoff är textil hemslöjdskonsulent.
Det kanske är självklart, men vilka fördelar tycker du att det finns med att bevara och utveckla hemslöjden?
Nej, men jag tror att slöjden är viktig på, eller kan vara viktig och fylla många positiva egenskaper, både i samhället stort som på individnivå. Om vi nu tänker, eller vi ser att utbrändhet och utmattning är liksom den vanligaste från varuanledningen, så finns det ju flera liksom studier och så här som visar liksom att handarbete, kultur, hantverk har liksom positiva egenskaper på det. På den biten liksom, man blir lugn, det frigörs endorfiner när man arbetar, många hamnar i flow. Och det handlar ju liksom om att det är liksom en lagom, om man hittar liksom rätt i tekniken, så man får den här lagom mycket utmaning, men ändå så att man känner att man hanterar det och utvecklas. Det är väldigt positivt på individnivå. Sen så tror jag att liksom, om vi ser till samhället i stort, så tror jag inte att liksom slöjden själv som kan liksom ta oss ur samhället.
Rädda
här,
världen.
Rädda liksom. Världen, inte själv i alla fall. Men man kan säkert koppla ihop liksom, slöjden i större sammanhang. Jag tycker att det skulle vara spännande att se vad slöjden kan komma in med för egenskaper inom gestaltad livsmiljö till exempel, som är en politisk inriktning som känns väldigt spännande. Men annars också att vi behöver inte göra något revolutionerande egentligen, men om vi bara skulle tänka lite mer kanske som man förhöll sig förr till sina föremål, liksom, att man tar hand om dem på ett annat sätt, om man kanske tillgodogör sig någon kunskap kring hur man lagar kläder, tar hand om föremål så att de håller längre. Så är det med att bidra liksom positivt. Att ändå kunna ta hand om sina grejer, det ökar ju ens självkänsla också. Det tycker jag är tydligt när man möter folk i slöjden. Och när det liksom går upp ett ljus för dem, liksom, wow, är det så här? Man märker det. Det stärker självkänslan. Och det är ju liksom superpositivt. Och det finns ju ett motstånd liksom innan man vet ju inte hur man gör. Om man vill laga sina jeans till exempel. Kommer själv ihåg hur det var i början. Liksom. Det är ju, vad ska man ha för tråd? Liksom, funkar det med en bomullstråd eller måste det vara lintråd? Och färg liksom. Funkar materialen ihop och sådana där grejer? Det är ju mycket som gör att man inte kommer till skott. Men det går ju ganska snabbt liksom ändå. Det går ganska snabbt att få kunskap som man ändå kan reda sig själv på ett bättre sätt. Och det är ju kul liksom. Det är ju kul att lära sig nya saker. Och sen så kan man ju gärna göra det tillsammans med andra. Det är ju liksom ett bra sätt för att kanske få det gjort. Att man söker upp något sammanhang där man träffar andra som gör det. För annars så, jag vet ju själv hur det är lätt att fastna i soffan. Trots att man vet hur bra man mår utav att få tälja på en pinne, så tar man sig inte alltid dit liksom, för ja, men det är ju ändå lite meck och sådär. Så man måste hitta liksom system eller sammanhang som gör att man får det gjort.
Men om vi nu ska på några sammanhang där man kan göra saker, vart hittar man det som ni bjuder in till, som ju, om det är en låg tröskel in?
Ja, alltså, vi håller ju en hel del workshops på kvällstid. Så då ska man ju hålla koll på Västerbottenslöjd på Instagram eller på Facebook. Så där finns det en låg tröskel. De flesta träffarna sker i vår föreningslokal i Umeå, men vi har träffar runt om i länet också. Om man vill, liksom, ja, men vi är ett gäng som vill ha en träff i Dorotea eller Lycksele eller Vilhelmina. Någonstans i Västerbotten i alla fall. Då kan man ju alltid höra av sig. För vet vi att det är ett gäng, då kommer vi gärna och gör något. Om inte annat kan man ju surfa in på Telegram och klicka hem ett telkit också. Till sig själv eller till någon annan. Det är också en skitbra start. Absolut.
Du berättade innan att du var på den här träffen i Åsele och träffade mellanstadiebarn. Och det här att när man börjar skapa med en teknik man inte är bekväm i, att också lära sig att när man gör det för första gången så blir det kanske inte det här perfekta tillrättalagda resultatet, utan att det är också en del att acceptera att det tar lite tid att komma igång med det.
Ja, men exakt. Vi är ju alla lite olika där, och många liksom kanske ger upp för att man inte får till det som man vill, istället för att se liksom lärandet och se sina framsteg. Ofta så går det att använda, och liksom det kanske inte ens är det viktiga första gången man provar på något hantverk, utan det är kanske mer att lära känna till exempel trät och lära känna några täljgrepp. Liksom. Det kanske var det man gjorde första gången. Det blev ingenting. Man täljde en icke-pinne. Det är väl skitbra det också.
En icke-pinne, vilket bra uttryck.
Ja.
Du täljer också en del privat.
Ja, och jag är ju inte världens bästa täljare. Så det blir inte alltid bra.
Vad är det för någonting du skapar?
Ja, grejer som inte har funktion. Kanske. Jag håller just nu på att tänka ut föremål till en utställning som jag ska ha i sommar på glas och lera på Röbäck. Så vi får se. Jag är något kreativt efterforskande nu där jag håller på att tälja saker utan funktion. Men det blir nog någon form av kommentar på den här omställningen och med hållbarhet och liksom miljön. Jag tycker just nu så känner jag mig ganska frustrerad över hur långsamt det går och att vi inte är beredda att göra lite större uppoffringar ändå för klimatets skull. Så jag tror att det kommer täljas, men kanske inte bara täljas, kanske broderas också lite grann. Det här som jag pratade om förut, att kanske göra någonting som känns lite obekvämt också. Man behöver inte vara bäst eller expert på det man gör bara för att visa upp det heller. Det kanske kan inspirera lite grann med den här utställningen, att det inte är så perfekt.
Så Felix, vad ser du att du gör om 5 år?
Ja, då börjar jag ju närma mig 40. Och det vet man ju aldrig vad man har för kriser då. Men jag skulle gissa att jag gör ungefär det jag gör idag. Det är för just nu så trivs jag väldigt bra där jag är.
Slöjdar på?
Jag slöjdar på. Förhoppningsvis så slöjdar jag liksom både för egen del, men också att jag har skapat massa roliga sammanhang där jag också kan, eller varit med och skapat sammanhang där man träffar andra som också slöjdar, och att vi är många fler som håller på än idag.
Finns det liksom en dröm eller som någon vision eller kanske till och med en mission i det, liksom, den rörelsen som tar dig framåt?
En dröm som jag brukar tänka och återkomma till då och då, det är att jag skulle vilja haft ett gym för slöjd. Att man hade liksom ett medlemskap, och sen så gick man till en plats så fanns det en slöjdsal för hårdslöjd och textilslöjd. Så kunde man ta PT-timmar med en slöjdare, liksom jobba one-on-one, eller så går man liksom ett pass som är någon viss teknik.
Och det är grymt bra idé.
Va? Visst hade det varit något?
Ja.
Felix Wink, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Tack för att jag fick komma.